Han gav mig de blomster som spirar på marken. Åh, vad Gud varit god emot mig. De mäktiga fjäll och de brusande älvar säger att Gud varit god mot mig. Han gav mig de kära, de vänner jag har. Han gav mig en tillit som trots allt finns kvar. Jag gläder mig över all skönhet omkring mig och tackar min Gud som är god mot mig. Jag ser upp mot himlen, ser stjärnornas här. Åh, vad Gud varit god emot mig. När mest jag behöver hans hjälp är han där. Åh, vad Gud varit god mot mig. Sånt som han gav mig, jag ser överallt. Den grund som jag står på, ja, Gud gjorde allt. Han gav mig långt mer än jag fullt ut kan fatta. Åh, vad Gud varit god mot mig. En syndare är jag, men Gud har mig kär. Åh, vad Gud varit god emot mig. Hans nåd genom Jesus förlöste min själ. Åh, vad Gud varit god mot mig. Han gav mig en framtid, han gav mig ett hopp. Han gav mig ett mål som jag kämpar att nå. Han tar mina bördor och sorger på sig. Åh, vad Gud varit god mot mig. Åh, vad Gud varit god mot mig. Det är kanske någon som håller med. Ja. Åh, vad Gud har varit god mot mig. Ja, det kan man verkligen säga. Eller kanske är det bäst att säga så här kanske. Det är inte enkelt att vara människa, men Gud är god. Ja. Så visst händer det mycket som vi undrar över. Men när vi summerar, som en farbror sa, plustecknen är fler än minustecknen. Då kan man sjunga, åh vad Gud har varit god emot mig. Och jag hoppas att ditt hjärta har blivit överväldigat av detta. Du är älskad fast du är en syndare. Att Gud är god emot dig. Det är så mycket av det som jag hoppas vi ska få syssla med under helgen här. Till exempel hans löfte om den helige ande. Det var enkla och vanliga människor, men de fick Jesu uppdrag ändå. Att gestalta Guds rike på jorden, men med löfte att hjälp de ska få. De fick hjälp av den helige ande. Det fick gå i hans ledning var dag. Det fick hjälp av den helige ande, som gav tro när den egna var svag. De fick hjälp av den helige ande, som kan göra det de inte kan. De fick hjälp av den helige ande, det finns ingen så hjälpsam som han. Vi har drömmar, vi har ambitioner, kan lätt bli till tyngande krav. Men att vandra i Jesu visioner är att leva i löftet han gav. Vi får hjälp av den helige ande, vi får gå i hans ledning var dag. Vi får hjälp av den helige ande, som ger tro när vår egen är svag. Vi får hjälp av den helige ande, som kan göra det vi inte kan. Vi får hjälp av den helige ande, det finns ingen så hjälpsam som han. Du är kallad av Jesus att följa, du är kallad att bära ditt kors. Men Guds ande vill hjälpa dig orka, vilken omsorg han bryr sig om oss. Du får hjälp av den helige ande, du får gå i hans ledning var dag. Du får hjälp av den helige ande, som ger tro när din egen är svag. Du får hjälp av den helige ande, som kan göra det du inte kan. Du får hjälp av den helige ande, det finns ingen så hjälpsam som han. Det finns ingen så hjälpsam som han. Gott att veta, va? När vi kämpar i livet, och det är inte så enkelt. Glöm inte hjälparen då. Jesus har ju presenterat den helige ande som en hjälpare. Inte som en som klagar på oss, utan en som hjälper oss. Tycker jag är fantastiskt. Nu ska jag ta en gammal goding så ni kan vara med när jag kommer till refrängen. Du blir sugen att sjunga, va? Han ger mera nåd när min börda blir större, när arbetet växer, mer kraft han mig ger. Vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas, då prövningar möter sin frid han mig ger. Och nu då. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat den. Ty av sina väldiga eviga skatter han giver och giver och giver igen. När allt var vägt utan mod synes svika, när kraften är tömd fast en dag ej är slut, när vi har nått botten av tillgångar egna, vår fader då endast begynt att ge ut. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter han giver och giver och giver igen. O Jesus, för dig vill jag öppna mitt hjärta, i tro ta emot av de skatter du ger och sedan ge ut. Ty ju mera jag giver, så strömmar välsignelsens flod ännu mer. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter han giver och giver och giver igen. Ja, jag tror att vi är i det draget här ikväll. Att Guds ande sänder. Han har inte blivit likgiltig. Utan när han ser en längtande människa, då är han igång. Därför litar jag på att den helige ande sänder just nu till ditt hjärta. Och innan jag läser Guds ord så skulle jag vilja ta en sång till. Och ni ska få lära er en bönekör, och den är så enkel så att om du inte kan den förut så kan du den på en gång. Den är så enkel. Den är enkel som en slager, du vet, en riktig slager. Den ska man tro att man har hört en gång tidigare. Ja, det är så med den här enkla bönekören. Helig ande kom, helig ande kom. Längta få vara nära dig, helig ande kom. Så tar jag några verser emellan, men vi börjar med refrängen. Helige ande kom, helige ande kom. Längtar få vara nära dig, helige ande. Och du kan se när vi är trötta, när orken tryter inuti, då vill du hjälpa, du vill stötta med helig kraft och energi. Helige ande kom, helige ande kom. Längtar få vara nära dig, helige ande kom. Och du kan se när vi är vilsna, av alla åsikter vi får, kom helig ande då att leda. Du vet ju bäst var vägen går, helige ande kom, helige ande kom. längtar få vara nära dig. Helige Ande, kom. Nu kan du se hur många längtar. Törst efter Gud är intensiv. Låt oss få dricka djupt ur källan av helig glädje och av liv. Helige Ande, kom. Helige Ande, kom. Längtar få vara nära dig, helige Ande, kom. Helige Ande, kom. Ja, innan jag läser Guds ord, en parentes då. Det är två saker jag brukar annonsera när jag är ute. Och det första är det någon som vill hänga med till Israel i slutet av april, så prata med mig efteråt. Så kan vi ge lite, vi hoppas att det ska gå i april. Nu går det inte att åka till Israel, men vi hoppas ju, det är ju många månader dit. Vi kallar resan för Israelresa i lugnt tempo. För vi tar det lite lugnt upp i Galileen och är lite stilla inför Herren där i den fantastiska miljön. Vi bor alldeles vid Genesarets sjö. Okej, det var det ena annonseringen. Och det andra, det har ju du redan annonserat, skivorna här. Vill bara förklara då, den här är lite ny. Min fader verkar ännu. Det är sånger som jag har gjort och som tre gamla klassiker är med också. 150 kronor. Och den här är lite äldre så den kostar bara 100 kronor, men det är inget fel på den annars. Kvar hos dig heter den skivan. Också en blandning av mina sånger och gamla klassiker. Skulle du vilja ha bägge så sjunker priset dramatiskt ner till 200 kronor. Och du kan swisha eller du kan prata med mig efteråt med kontanter så jag har växel med. Det är roligt om ni köper den. Jag blir så glad när folk säger att de spelar de där skivorna. Jo, jag brukar spela den sen när jag har svårt att sova. Då lägger jag på den och då somnar jag efter ett tag. Ja, och en han säger, jo jag brukar lägga på den på söndag när jag gör söndagmiddagen. För där är det han som gör söndagmiddagen. Då sjunger du för mig under tiden jag lagar maten, sa han. Ja. Och någon annan säger, jag tar den när jag åker till jobbet på morgonen i bilen. Och jag tänker, vad fint. Då kan jag få uppmuntra med lite evangelium mitt i vardagslivet. Därför finns de där skivorna. Jesaja vill jag läsa. 44 kapitlet. Och den 21 och 22 versen. Minns detta, Jakob, Israel, du som är min tjänare. Jag har format dig, du ska tjäna mig. Israel, jag ska aldrig glömma dig. Jag plånar ut dina synder som ett moln, dina brott som en sky. Vänd tillbaka till mig, jag har friköpt dig. Den här texten kommer jag tillbaka till ibland, för jag tror jag behöver det. För det börjar med ett lite känsligt ord, nämligen minns. Hur har du med minnet? Det var en optimistisk farbror som skjutsade mig till järnvägen på en plats där jag hade haft möten. Och frun satt i bak, och det var väl en mil in till stationen och sådär, så att På halva resan kommer de på att de har ju glömt en viktig sak som de tänkte uträtta när de ändå skulle in till stan. Och då utbrister hon, du vet, sådär: tänk att man ska minnas så dåligt. Och då svarar han, mannen som kör bilen: var inte bekymrad, mor, det kommer att bli bättre med det. Det var en optimistisk broder. Ja, man kanske inte ska skämta om detta. Det är inte roligt när vi glömmer. Men här tror jag faktiskt Guds ord pekar på en viktig sak. Nämligen att vi har lätt att glömma vad Gud har sagt till oss. Du var ju ett strålande undantag. Du kommer ihåg vad jag hade predikat i Bäckebo för flera år sedan. Vilket minne! Ja. Men det är så att minnet brukar vara kort. Det brukar man beskylla politiker för. Man säger: tänk vad det politiska minnet är kort. För då har man gjort samma misstag som man gjorde för 2 år sedan. Och så är det alltid någon kommentator som säger: tänk vad det politiska minnet är kort. Men jag känner, när jag rör mig bland oss som söker Gud, att det är samma risk där, att minnet är kort. Gud kan tala starkt och övertygande in i våra hjärtan. Och sen i vardagslivets stress så är det som att vi glömmer bort vad Gud har sagt. Petrus klagar över det här i ett av sina brev. Han skriver om dem som har glömt hur de blev renade från sina tidigare synder. Och det är ju inte bra om vi glömmer detta, att Gud har förlåtit allt. Eller Paulus, inne på samma tema i Galaterbrevet 1. Han skriver: jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium. Då anar man, vad beror det på? Jo, de hade glömt evangeliet och fallit tillbaka i lagiskhet. Det är inte bra. Eller jag tänker på Jakob som skriver så här: den som hör ordet men inte gör vad det säger liknar en man som i en spegel betraktar sitt ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han ser ut. Men den som blickat in i den fullkomliga lagen och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir. Och så allt detta med välsignelserna och frälsningen då. Ja, där var det ju den springande punkten, det var: kommer vi ihåg? Kommer vi ihåg? Eller glömmer vi det viktigaste? Jag tror att det här är orsak till mycket kraftlös kristendom. Att vi har glömt. Vi glömmer, det liksom fejdar ut. Välsignelserna försvinner. Det är inte kvar i medvetandet. Och då blir det kraftlös kristendom av det. Eller det som vårt land är utsatt för sån attack nu. Nämligen en massa olika idéer om Gud. Vad gör vi då? Ja, glömmer vi evangeliet så är det livsfarligt. Jag tänker, man talar ju mycket nu om det. Det här flockimmuniteten. Men då vill jag fråga efter flockminnet i vårt land. Vad minns vi i Sverige om Gud? Vad minns vi i Sverige om frälsningen? Det är på väg att glömmas fullständigt. När jag var ung och man sa Gud, då tänkte alla på Jesu Kristi Gud och Fader. Det var inget snack om det. Säger du Gud i Sverige idag så får du 100 olika förslag vem Gud är. Varför då? Därför att vi har glömt det kollektiva minnet i Sverige. Har glömt evangeliet. Glömt vad Jesus har sagt om Gud. Därför tar sig villolärorna lätt in i vårt land. För det finns inget minne av vad Gud har sagt. Därför lever vi i en allvarlig situation och vi behöver be Gud om nåd att få nå ut med evangeliet. Så kunskapen om Gud inte försvinner, inte glöms bort. Därför läser jag i Guds ord om att de stora i Nya testamentet är väldigt noga med att ständigt påminna. Så vi inte ska glömma. Paulus till exempel säger i uppståndelsekapitlet i 1 Korinthierbrevet 15. Det börjar så här. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid, skriver han. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första, och så tar han sats, och berättar hela evangeliet igen. Fast de kände till det. Varför då? Därför att aposteln visste. Vi måste påminna varann om evangeliet. Så det inte glöms bort. Petrus är kanske ännu tydligare. I Petrus andra brev skriver han så här från 12:e versen. Lyssna. Därför tänker jag ständigt påminna er om allt detta, även om ni känner till det och är befästa i den sanning som har blivit er. Jag ser det som min plikt att hålla er vakna med mina påminnelser så länge jag bor i detta kroppens tält. Jag vet nämligen att jag snart måste lämna det. Det har vår Herre Jesus gjort klart för mig, men jag vill göra mitt bästa. För att ni även efter min bortgång alltid ska kunna minnas dessa ting. Du hör väl vad aposteln Petrus är noga med det. Han vill påminna och påminna och påminna för han vet att det är så viktigt. Nu går vi tillbaka till texten. Jesaja 44. Vad var det Gud ville påminna om? Minns detta, säger ju Herren där. Du som är min tjänare. Och nu kommer den första påminnelsen. Jag har format dig. Du ska tjäna mig. Det var den första påminnelsen. Kan jag få lämna vidare den påminnelsen ikväll till dig? Herren säger om ditt liv, jag har format dig. Första gången när det här uttalades av profeten Jesaja, då var det ju till judarfolket. Då tror jag de nickade instämmande när Herren sa genom profeten, jag Herren har format dig, Israel. För det visste varenda jude. Hade inte Gud hittat på det här, så hade vi aldrig blivit ett folk. Det var Guds idé. Det är inte på grund av några politiker eller några avtal i FN eller genom några krig. Utan det var Gud som ville skapa ett egendomsfolk. Så när Jesaja sa det första gången, då tror jag han fick stort bifall. Ja, det är sant. Gud har format oss. Men då frågar jag Nya testamentets församling. Är det inte lika mycket värt att nicka bifall för oss? När Herren säger, påminner oss, jag har format dig. Vad hade vi varit utan Guds initiativ? Ingen av oss hade varit frälst. Ingen av oss hade tillhört en församling. Det är Guds idé från början till slut. När jag får be för en människa som vill bli frälst, och det händer, jag måste uppmuntra er, det händer i Sverige idag. Det är bara några veckor sedan jag var med om det igen. Att be med en människa som ville bli frälst. Så ställde den där frågan. Jag skulle vilja bli frälst, men jag vet inte hur man gör. Och det är drömläge som evangelist att få den frågan. Ja, när jag får be för en människa som vill bli frälst, då brukar jag, när vi är färdiga liksom, och jag känner att hon eller han har tagit emot visshet om förlåtelse och frälsning, då brukar jag citera Filipperbrevet 1:6. Vad står det där? Jo, jag är övertygad om att han som i er har börjat ett gott verk, han ska också fullborda det. Och ibland har jag varit med om att sådär nyfrälsta människor rent ut har sagt: vad skönt! Det är ingen gärningsreligion jag har gått in i där allt hänger på hur from jag blir, utan det är Gud som formar i mitt liv. Men jag skulle vilja säga det även till dig som har varit med ett tag på vägen. Det är faktiskt sant om dig och mig också. Vi är Guds verk. Och han har inte satt sig med armarna i kors och undrar hur går det för dig. Utan han lovade ju, han som i oss har börjat ett gott verk, han ska fullborda det intill Kristi Jesu dag. Därför ska du se framåt med förväntan. Det är inte färdigt. Gud är inte färdig med dig. Han håller på och formar. Detta känner jag i mitt hjärta, vill Gud påminna oss om ikväll. Han formar i våra liv. Gud är igång. Den andra påminnelsen som står i den här texten. Israel, jag ska aldrig glömma dig. Här kan man ju nästan tycka att Gud leker med orden. Det börjar ju, minns detta. Och sen säger han, jag ska aldrig glömma dig. Jag minns. Gud minns. Jag var minns Gud. Han minns Israel. Och han minns dig. Han glömmer dig aldrig. Bland det värsta en människa kan uppleva i det här hänseendet, det är ju att vara bortglömd. Det kan ta väldigt på självförtroendet och självkänslan att vara bortglömd. Men om vi vänder på det, finns det någon godare upplevelse än att vara ihågkommen? När du fyller år till exempel och får en hälsning: åh, kom de ihåg mig! Det känns gott att vara ihågkommen. Då har jag något oerhört att säga till dig. Gud den högste säger i sitt ord att han glömmer dig aldrig. Särskilt du som är van att tänka i lite negativa tankar: Gud är så långt borta, han har nog glömt mig. Jag ber dig, särskilt du, ta emot detta nu. Gud glömmer dig aldrig. Ibland får vi ju såna där små blinkningar ifrån Gud, där vi överbevisas om att det är faktiskt någon som tänker på mig. Det var en som berättade ett sånt där härlig upplevelse här bara för någon vecka sedan, där det var så tydligt för vederbörande: detta kan ingen människa ha vetat om. Det är bara Gud och jag som visste om detta. Och då blev tecknet som kom till en sån uppmuntran att jag är inte bortglömd. Ja, Bibelns Gud tar bilden av mamman när han ska göra det här riktigt sant. Så här står det. Skulle en moder glömma det barn som hon har burit? Underförstått, det är omöjligt. En mor kan aldrig glömma sitt barn. Och då menar Gud, så är det med Guds hjärta. Gud kan aldrig glömma dig och mig. Vi var ju här med evangelistkvartetten här om året och sjöng. Vi har också gjort några skivor, och när vi höll på med en av de där skivorna på en studio på Donsö på västkusten, så skulle vi igång då rätt tidigt på morgon, sjunga upp oss. Och jag var morgontrött och kom sent, men i tid. Men jag hade fått i mig en snabb frukost, men glömt bort eller inte hunnit med någon vidare morgonbön. Så jag kom in i studion där och vi började sjunga. Så säger han som var liksom producent för det hela att nu tar vi en paus. Ni kan gå ut och ta lite luft. Ja, och då kommer jag på, nu kanske jag får 5 minuter över. Så går jag undan lite och tar en snabb morgonbön med Herren. Jag hade en liten fickbibel. Så jag tog fram den, gick på en klippa där bort från de andra. Och så gjorde jag så där som man bara ska göra någon gång ibland. Men nu gjorde jag det. Slog upp på måfå. Och då hörde jag till historien att den sång som vi höll på att spela in, det var Han omsorg har om sparven. En gammal gospel. Ja. Vad får jag upp för bibelord när jag tittar? Jo, säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade, var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Och då kände jag, här talar Gud direkt till mig. Och han hade ingen lust att slå ner modet på mig. Notera det. För jag hade ju lika gärna kunnat fått upp ett bibelord. De bad hela natten eller någonting sånt där. Och då hade jag ju bara känt mig fördömd och dålig. Men Gud hade ingen lust att slå ner modet. Därför fick jag ett bibelord som andades. Så här hörde jag det. Visserligen glömde du mig i morse, men jag glömmer inte dig. Får man tänka så? Ja, så får vi tänka. Så stor är Gud. Och du kan gissa att jag gick in och sjöng om den där sparven med mycket större inspiration. Efter den där blinkningen. Du är inte glömd. Detta påminner Guds ord om ikväll. Jag glömmer dig aldrig. Nu ska du få tredje påminnelsen. Vad står det sen? Jag plånar ut dina synder som ett moln, dina brott som en sky. Detta med förlåtelsen. Du, allt är förlåtet och glömt. Glöm aldrig det. Och här tar ju Gud en bild som vi svenskar begriper oss på. För det är ju vädret, han tar ju vädret. Och tänk vad bra vi är på väder. Vi kan tyda hur molnen och aftonhimlen säger om morgondagens väder och så vidare. Och vad sa Herren här nu då? Jag plånar ut dina synder som ett moln, dina brott som en sky. Synden, det är som att det är genommulet. Solen når inte igenom. Förlåtelse, det är som att molnen skingrar sig. Och så bryter solen igenom. Det är en bra bild på förlåtelsen. Och nu vill Gud att ditt hjärta tar emot detta igen. Det har skett ett väderomslag. Allt är förlåtet. Dina brott är borta som en sky. Det kom en ung människa och var alldeles förtvivlad som en ung människa kan vara, du vet. Över att, jag har syndat och det blir aldrig bra mer. Ja, jag försökte ju läsa då om förlåtelsen. i Guds ord. Och vi kommer överens om att vi ska försöka be. Men det var inget större hopp för vederbörande. Men vi bad. Och jag citerar med bibelorden gång på gång, och vi bad. Och så sa jag som Guds enkla tjänare att min uppgift är att säga till dig nu, allt är förlåtet och glömt. Och när bönestunden är slut och vi reser oss upp, så säger denna förgråtna tonåring: du, sa hon, nu är det ju som om jag aldrig skulle ha gjort det där. Ja, nu är det som du aldrig skulle ha gjort det där. Kan man säga så? Ja, Herren sa ju: jag plånar ut dina synder som ett moln, dina brott som en sky. Ah, vad stor förlåtelsen är. Nu ska du få den fjärde påminnelsen. Det första var ju alltså: Herren har format dig och din frälsning. Det andra: han glömmer dig aldrig. Det tredje: allt är förlåtet. Han har plånat ut dina synder som ett moln. Och nu kommer det fjärde påminnelsen. Jag har friköpt dig. Det är det bästa på alltihopa. För här är det så tydligt, får jag påminna om det, att frälsningen har inte med vår duktighet att göra. Utan frälsningen är baserad på att Jesus har betalat priset för våra liv. Det här anknyter ju till en otäckt aktuell bild, nämligen kidnappning. Du vet, en fräcka människa kan kidnappa en människa, och det händer ute i världen. Vi läser om det rätt vad det är i nyheterna. Nu är det missionärer kidnappade i Sydamerika. Och fräcka människor har tänkt att de ska kunna mjölka organisationen på flera miljoner kronor för att de här missionärerna ska bli fria. Om det blir så att inte polisen lyckas lösa det, om man alltså betalar de där miljonerna, vad är det för någonting då? Jo, det är en lösensumma. Och då är kidnapparna tvungna att släppa, naturligtvis, enligt överenskommelse. För lösensumman är betald. Den bilden passar på Jesu offer på Golgata för dig och mig. För det står, Petrus är inne på det, att där betalar han ett pris, en lösensumma. För häng med, du och jag var kidnappade av syndens makt. Och jag kan inte slita mig loss ifrån den makten i egen kraft, hur from jag än blir. Men Jesus har på Golgata kors betalat lösensumman. Och då betalar han inte med några miljoner, utan han betalar med sitt eget liv. Och då händer det någonting i andevärlden. Det blir liksom klart avtalet. Att varenda liten människa som sätter sin tro till Jesus blir friköpt från syndens makt. Tyvärr så syndar vi ju ibland ändå. Men vi är friköpta från syndens makt genom Jesu blod. Får jag påminna dig om det ikväll? Om du nuddar vid tanken att jag kanske borde bli en bättre kristen, ja, det är ju bra, men det är inte det som är grunden till vår frälsning. Det är att han betalade priset. Du är fri köpt genom Jesu blod. Ja, det här var fyra påminnelser. Ta åt dig det du behöver. Det är Herren som formar ditt liv, din frälsning, församlingen. Han glömmer dig aldrig. Han utplånar dina synder som ett moln, dina brott som en sky. Och han har friköpt dig. Därför kan vi tjäna honom som det står. Därför kan vi vända oss till Gud. Därför att vi är friköpta. Ska vi tacka Gud för detta? Herre, jag vill prisa ditt heliga namn. Tack för detta oerhörda som vi så lätt glömmer. Och kommer ut i någon religiös dimma. Nej, Herre, tack att du, ditt ord påminner oss. Att vi är ditt verk, inte vårt eget. Jag ber för den som behöver få slappna av i sina andliga muskler. Att allt beror inte på mig. Utan allt beror på dig, Gud. Det är du som formar. Så jag tackar dig för ditt underbara budskap att du aldrig glömmer oss. Tack att vi finns i ditt hjärta. Jag ber dig särskilt för den som brukar nudda vid tanken att jag är bortglömd. Tack att du aldrig glömmer den vännen. Lovat vare ditt heliga namn. Så tackar dig för att du har påmint oss om förlåtelsens räckvidd. Tack att vi kan gå härifrån ikväll med lätta hjärtan. Därför att allt är förlåtet och glömt. Mest av allt vill jag prisa dig. För att du har påmint oss om att vi är friköpta. Tack att inte kidnapparmakten kunde behålla oss. Utan vi är fria barn till dig. Som får tillhöra dig av nåd. Tack Herre för allt detta goda. Jag lovar och prisar ditt heliga namn. Amen.